Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Ja, det kan jag meddela att det var ett rätt av två i alla fall. För det är inte Anders S. Nilsson, det är jag och Martin Timell som sitter här tillsammans med en panel bestående av Thomas Järvheden, Josefin Crawford och Henrik Fexeus. Henrik?
Ja?
Hur ser din favoritmorgon ut?
Min favoritmorgon, den ser ut som så att jag får sova tills jag vaknar av mig själv. Vilket aldrig någonsin händer nu för tiden.
Okej.
Okay. Så det skulle vara en favoritmorgon.
Få sova, Josefin?
Ja, jag sover mest. Jämt. Så att min favoritmorgon, det är nog att sitta här med er faktiskt. Måste jag säga. Jag tycker att det är jättehärligt.
Vad bra. Mm. Thomas då?
Ja, nu när Josefin sa sådär så blir man ju bad guy om man har något annat.
Jag gillar
att sitta i en konkurrerande kanal och, nej jag bara skojar. Jag gillar när jag fyller år och får kanske en sovmorgon då utav min fru som smyger upp med ungarna, så vet man att det kommer snart kaffe och paket och sådär.
Prinsesstårta.
Ja, det vore skönt.
Ja, det här var lite intressant för att jag hade hoppats på någon slags önskeförfarande i vaket tillstånd, men ni svarade alla tre.
Vilka låga ambitioner jag hade, känner jag nu.
Vi sover. Hoppas ni kommer vakna nu, därför att vi ska snart ta hand om ett dilemma som kommer från Dan. Han misstänker att hans exfru manipulerar deras gemensamma son. Dan skriver så här: hej, jag och min fru separerade för ungefär ett år sedan. Det var en ganska tuff separation och vi är inte så bra vänner idag. Min exfru har länge trott att vi ska återförenas, men jag har varit tydlig från början att jag inte har någon lust med det. Nu har jag dessutom träffat en ny tjej. Jag och min exfru har en son som är 4 år gammal som vi har varannan vecka. Den senaste tiden har överlämningarna blivit allt svårare. Vår son har dessutom börjat säga saker som att, citat, nu är det bara 2 nätter tills mamma, och så vidare. Dessutom så blir hans mamma väldigt känslosam varje gång hon kommer för att lämna honom. Hon kan bli arg och irriterad eller rent av ledsen. Hon gör alltid en scen av själva överlämningen. Jag misstänker att hon manipulerar vår son till att vilja vara med sin mamma mer. Dessutom så är jag orolig att det här kanske kan sätta spår i vår son. Men jag vet inte hur jag ska förklara det för mitt ex utan att det ska bli ändå värre. Kan det här vara en period som går över, eller ska jag säga ifrån och försöka övertyga min exfru att hon måste bita ihop under överlämningarna för vår sons skull? Och här viftar Thomas Järveden.
För det första, det är inte alls konstigt att mamman blir känslosam och ledsen och kanske sur eller vad som helst vid överlämningen. Det är ett jättejobbigt, oftast faktiskt särskilt för mammorna, om jag får vara lite generell här, eller generaliserande. Men det finns ju ett knep där. Jag ska också säga att det är inte konstigt heller att han räknar ner dagarna till mamma. Han kanske gör likadant när han är hos henne. Nu är det bara 2 dagar till pappa. Så att det är ett trauma för många inblandade med en sån här separation när det är små barn inblandat. Men man kan ha överlämningen på neutral mark. Man kan också ha den via förskolan till exempel. Så att om han hämtar sonen på förskolan på fredagen till exempel, så slipper de det här att det är mamma som lämnar till pappa och så vidare. Så slipper man det där jobbiga.
Men då undrar jag förstår din neutralitetsiver där, men då undrar jag, Josefin, är det inte mammans förbannade plikt att hålla igen när hon ska göra det här för sonens skull?
Det kanske det är, men jag har en helt annan lösning på det här som går tvärt emot Thomas, och det är att den här pappan då kanske ska tänka att mamman kanske har det väldigt jobbigt. Det kanske är tufft för mamman. Det är han som har träffat en ny tjej. Mamman kanske mår dåligt och är ledsen, och jag tycker att han ska vara storsint här och vända sig till henne, höra hur är det egentligen, hur mår du, är det jobbigt med överlämningarna, och istället göra överlämningen till något som kanske att de ska ses. Det behöver ju inte vara hemma, det kan vara som du säger på neutral mark, fast då menar jag att de kanske ska ses på ett fik och göra en mysig stund av överlämningen. Jag tror ju bättre relation mamman och pappan har, desto bättre blir det på alla plan. Sen ska inte han hålla på och läxa upp mamman. Det är det sämsta han kan göra, och hålla på och säga att du ska skärpa dig och sluta med det där, utan tvärtom liksom öppna famnen mot mamman istället.
Okej, Henrik.
Alltså vad Josefin glömmer här, det är ju att de hade en trasig separation och de är inte vänner.
Nej, men
de
man kommer kan inte, bli det.
Ja, men om det nu är så att hon är ledsen och sårbar för att hon har trott att de ska bli ihop, han har hittat en annan, då han har så mycket överläge i det här så att han kan aldrig ta den frågan. Du, hur är det med dig? Du verkar lite ledsen. Alltså hon kommer inte kunna ta det samtalet, tror jag.
Jag tror att
ha en överlämning som blir liksom någon form av förlängd slow motion överlämning på ett fik, det låter helt galet för det här stackars barnet. Däremot tycker jag så här, att han kan vara lite försiktig med den här slutsatsen att manipulera mamma-barnet. Det kan mycket väl vara så att hon är extra ledsen, för nu kanske poletten har trillat ner för henne att han har gått vidare. Men det jag funderar på är just det här barnets nedräkning. Men då kan han faktiskt fråga, för hans son är ändå 4 år, han kan prata med sin son och få lite ledtrådar om det där, hur det kommer sig. Då kan han få höra någonting som kommer hjälpa honom att förstå vad det är frågan om här.
Ett förtäckt förhör?
Nej, grejen
att det här är ett nytt beteende, det har inte varit så här tidigare.
Alltså nedräkning, det som Thomas säger, det är helt naturligt. Han kanske gör det även hos mamman.
Det gör min 13-åring. Okay, ja. 2 dagar kommer jag till mamma.
Men det är intressant att det har uppkommit först nu, samtidigt som mamman har blivit mer ledsen.
Han har precis lärt sig
räkna. Det viktiga är att man inte ser den andra föräldern som ett hot på något sätt. Utan man ska mer vara öppen för det. Och också om ens barn längtar efter mamman, då behöver inte det vara att då manipulerar hon för hon är en sån ond människa, utan det kanske, då ska man ju liksom bara vara så här: ja, men jag förstår att du längtar, ska vi ringa henne? Alltså man kan lösa det för barnet istället, tycker jag.
Okej.
Vadå,
Thomas?
Nej, men det är viktigt, det här är en väldigt komplicerad situation, så det finns ju ingen enkel lösning. Hans fråga var, manipulerar hon? Och det tror inte jag är så farligt. Hon mår dåligt bara.
Hon mår dåligt och var storsint.
Ja. Gud, jag har så mycket att säga om det här. Vi skulle kunna prata om det
men absolut överläggningar på förskolan. Men, jättebra idé.
Nej.
Jättebra idé, överläggningar på förskolan. Vi slutar där.
Nej.
Jo! Hej, dilemmapanelen. Jag och min sambo har varit tillsammans i snart 4 år och har ett gemensamt barn. Vi har haft det tufft de senaste åren. Vi har glidit isär och försöker hitta tillbaka. Vårt största problem är vårt sexliv. Jag har en ryggskada och reumatism, vilket gör att det är svårt för oss att ha sex. Hon gnäller och tjatar väldigt ofta över det här och det är väldigt jobbigt. Jag vill ju fortsätta försöka eftersom jag gillar henne och vi har en dotter tillsammans. Men jag vet inte vad jag ska ta mig till. Hon verkar inte förstå hur jobbigt det här är för mig. Borde jag kämpa på eller ska jag överväga att lämna min underbara tjej eftersom hon endast tjatar om någonting som jag inte kan ge henne?
Jaha.
Oj.
Ska de inte liksom testa lite olika ställningar, tänker jag, som de inte har testat förut?
Ja, för att han säger att det kan vara väldigt svårt, men i slutet av brevet så ger han ju upp.
Ja, det känns väldigt konstigt här. Någonting jag inte kan ge henne, de har ju ändå barn.
Eller så har hans manlighet fått sig ett rejält stuk.
Jag stod inte ryggskada. Eller i och för sig, om det är ryggmärgsskada, då kan det ju vara så möjligtvis. Men jag upplever det som att han helt enkelt inte är fri i sina rörelser bara. Men det finns ju många sätt att ha skojigt på. Det låter lite mer som att problemet är att hon inte verkar nyfiken på alternativa sätt då, i sådana fall.
Och det finns väl också, hjälpmedel. Och då menar jag inte ens sexhjälpmedel, utan faktiskt liksom hjälpmedel för att hantera kroppspositioner och så vidare. Till exempel liggande, som man kan använda sig av. Handtag att hålla i och sätta i väggen och så vidare. Om det nu var att han, på fulla allvar.
Handtag i väggen ovanför sängen, va?
Ja, till exempel. Ja. Det är väl jättebra idé.
Men han skriver ju så här också, Daniel. Vi har haft det tufft de senaste åren. De är på väg att glida isär. Ja. Så det kanske inte kommuniceras sådär väldigt mycket.
Nej, men ändå någon som satt på väg att bli bättre. Stod inte det först? Att
Nej, det låter inte som att de bara behöver vidga. Båda två behöver liksom öppna upp och vidga sina vyer och se liksom alternativ. Det låter som både hon kanske är såhär, ja, men det är tråkigt, det händer ingenting. Och så hon bjuder inte till och han bjuder inte heller till, för en känsla av. De måste båda två så här, ta varandra i hand och bara, okej, nu kör vi. Nu ska vi lösa det här tillsammans och hitta olika sätt och vägar och hjälpmedel och allt vad du säger.
En helg tillsammans borta.
Mm.
Ja,
skulle det kunna vara något?
Via en sexshop.
Men alltså, för det är ju sexet som är problem här. De måste ju liksom hitta något de gillar båda två. Hon kan göra grejer, han kan göra grejer. De har bara inte kommit på det, tror
jag. Men är det sexet som är problemet? För alltså, de kan ju få till det, verkar det som. Men
det sitter ju oftast i den här kommunikationen innan. Båda kanske egentligen tycker det skulle vara jättespännande att åka till en shop och köpa lite roliga grejer, åka till ett hotell och vara där en weekend. Men att vem ska våga säga det och vem ska våga erkänna det? För det kanske finns lite bitterhet där under. De har haft det tufft i 4 år. De behöver bara prata ut och sen komma
eller
med det här.
Eller så är de på väg att glida isär och då känner de inte lika mycket för varann och så bara, kanske
men den sista jökahelg är ju inte fel.
En litet avslutsjöka. Ja, men varför inte egentligen? Det tycker jag. Nej,
men alltså, han skriver så här att ska jag överväga att lämna min underbara tjej? Det finns ju en kärlek i botten.
Ja, nej, men det låter jättekonstigt. Alltså, jag tror som ni är inne på att de behöver båda två kanske vidga vina. Jag undrar om det är Rosens namn i filmen, Rosens namn, där en av de här franciskanermunkarna blir tillfrågad. Men ditt liv, liksom, hur klarar du att leva celibat? Nej, men jag har ett otroligt sexuellt liv. Men ni får inte träffa några kvinnor, ni får inte ta på varandra. Och då säger den munken, du har en väldigt begränsad syn på vad sexualitet kan vara för någonting. Och det är kanske så, de kanske behöver tänka lite större här helt enkelt.
Okej.
Men vad tänker du nu? Att de ska likt två munkar bara...
Nej, men det är kanske så att de har snävat in vid vad sex måste vara.
Ja.
De skulle kunna använda sig av munk mot nunn-metoden.
Ja.
Oj.
Celldelning.
Nej, men absolut vidga vyerna. Men framförallt ta ett snack om det där. För att jag tror båda innerst inne vill ju inte ha det så här som de har.
Känner han sig omanlig kanske för han har den här skadan? Så att han liksom tror att han är mer handikappad än vad han egentligen
det tror jag.
Är. Det låter ju lite så. Nej, hon måste visa för honom att han är jättesexy och han måste visa för henne vad han kan göra. För
bra.
Roliga saker.
Tack. Och med ett handtag över sängen löser det sig.
Tage skriver, jag har en dotter i 20-årsåldern som bor hemma. Hon har en vän som flörtar mycket med mig och jag är väldigt obekväm i situationen. Hon har alltid varit lite småflörtig när vi ses, men jag har aldrig betett mig flörtigt tillbaka. Nu har hon börjat skicka sms till mig med ganska så tydliga inviter. Jag känner mig väldigt smickrad, men det känns samtidigt lite förbjudet. Jag är singel och det var väldigt länge sedan jag var med någon. Hon är dessutom gudomligt vacker och jag är självklart sugen. Men samtidigt så är jag orolig för vad min dotter skulle tycka om saken om hon skulle få reda på det. Borde jag agera på hennes inbjudningar trots att hon är min dotters kompis?
Alltså, stöter på sin dotters kompisar. Man är så glad, va?
Ja.
Ja.
Nej.
Fula gubbar.
Mm. Ja. Jag tycker att han ska bara låta bli. Det spelar ingen roll hur sugen man är. Det är inte okej att vara med sin dotters kompisar. Och det är inte okej att vara med sin kompis, flickvän eller ex. Vissa grejer är bara no-no. Jag säger nej.
Okay.
Ja, jag säger också nej, också med tanke på att om de börjar inleda någonting och så händer det något så att den här dotterns kompis blir lack eller irriterad eller missnöjd på något sätt, då kan det vändas emot honom och det kan bli nej, jag tycker han ska bara leta på något annat håll. Håll igen.
Henrik, måste den här sortens kärlek vara ful?
Nej, men nu förutsätter du att det handlar om kärlek. Och hade det här varit en amerikansk film, då hade det visat sig att den här dotterns kompis var en riktig bitch som gjorde det här bara för att retas. För att hon märkte att han var lite sugen och då håller hon lite på halster för att vara lite rolig och lite elak. Och sen så när han då kommer och vill göra slag i saken så säger hon "Ew!" och så visar hon det på Facebook. Jo, om det hade varit en amerikansk film. Och det kan också hända i verkligheten. Så passa dig, säger jag, Tage.
Han kan ju också vara väldigt tydlig med vad han ger för signaler. För att om hon märker att det fäster inte alls när hon flörtar, utan han tittar inte ens på
han
det.
Han har ju definitivt svarat på det här.
Ja, jag tror det också. Undermedvetet om inte annat så bjuder han in till det här. Så att bara svara råkallt på de här smsen, eller inte alls. Bara, ursäkta, du har nog smsat fel. Jag är din kompis pappa. Liksom.
Josefin, du har ju en son som är 20 år.
Mm-hmm. Precis, och jag är ihop med hans kompis.
Det är inte ful, kärlek.
Nej, det är vackert.
Nej då. Det är så bra, så. Nej. Vad tänkte du på? Alltså,
jag tänkte att det skulle vara ganska enkelt att sätta sig in i situationen.
Ja, men precis. Men och det är just det jag gör. Och det är därför jag säger bara nej. Det här är okej. Det är det enda jag kan säga. Det är så, nej, men det blir så... Och även om hon skulle vara seriös och allvarlig, så det är inget att bygga på. Och det är klart att han blir smickrad och det kan stanna där. En flört är en flört och det är alltid oskyldigt tycker jag. Det är helt okej. Hon kan få fortsätta flörta och han kan liksom bara, ja, men det var väl kul och trevligt, men inte ta det längre. För jag tror verkligen att det på ett eller annat sätt bara kommer bli grisigt.
Det här kommer bara bli kladdigt.
Ja, men jag tror
men hon kanske har en mamma.
Jag inte uppmuntra henne, kan du säga det? Att han inte ska uppmuntra henne?
Ja.
Ja.
Jag tror att vi släpper den här släktdiskussionen.
Ja, vi gör det. Usch.
Karin skriver, hej, jag och min man är inte överens om hur mycket vi ska ta betalt i hyra av vår son. Han tog studenten i våras och har sommarjobbat lite extra och nu har han fått ett heltidsjobb. Det är ganska svårt att få tag i en bostad i staden när vi bor. Vår son är bara 19 år och har fått sitt första jobb. Jag tycker att vi ska låta vår son bo gratis hemma för att han ska få möjlighet att spara ihop pengar. Min man tycker tvärtom. Han tycker att vi borde ta ganska kraftigt betalt av vårt barn för att uppmuntra honom till att flytta hemifrån eftersom han trots allt jobbar heltid. Min man vill att vår son flyttar hemifrån så att vi kan sälja huset och köpa en mindre lägenhet. Jag vill också sälja huset, men jag tycker inte att det är lika bråttom. Vår son har inga långsiktiga planer, han vet bara att han inte kan börja plugga direkt. Nu ska han ta 1-2 år och jobba för att spara ihop pengar till en resa och så vidare. Jag tycker att vi borde stötta vår son och låta honom bo gratis hemma. Borde jag ge med mig och ge vår son en marknadsmässig hyra för att han ska motivera sig till att skaffa en egen lägenhet? Gratis eller ta betalt för barn hemma? Vad säger ni?
Ja, jag har ju, som du sa tidigare, jag har ju en son som är så pass stor så att säga. Och,
är han gratis?
Han har det lite lyxigt, han bor gratis. Men däremot så tycker jag, jag har hittat en bra lösning i att han ibland kan handla hem och sådär och liksom göra lite sådana vuxengrejer.
Så helt att man, gratis är det inte?
Nej, det blir det ju inte då. Men jag håller inte på att kräva en massa hyra och pengar till sånt. Utan mer att man hjälper till och liksom... ja, handla hem en matkasse ibland och fixa middag då och då.
Kostar ju bara 2 kronor min kasse.
Mm, ja, vart då?
Matkasse alltså.
Ja, men sluta! Ja, men jag orkar inte! Jervis!
Thomas,
förlåt.
Ja. Ska han betala sonen hemma eller ska han bo gratis?
Jag tycker inte man ska bo gratis. Det är klart att det är upp till var och en då, hur man har det. Nu är det så att de vill ju att han ska flytta. Så då är det ju... Du vill säkert att din son ska bo kvar, Josefin.
Nej. Alltså,
Hör du det?
Nej, men jag tycker verkligen att... jag tycker bara att det blir lite så här... Att det första, för jag behövde inte... Det kanske är en sån enkel grej, men jag behövde inte betala pengar hemma till hyra och sånt. Och då tycker jag att det känns konstigt om jag ska göra det med min son.
Men jag har en liten mellanlösning här. Kan det inte vara så att...
Matkassen,
hon, nej,
2 kronor.
Men hon går med på sin mans linje där, att sonen ska betala hemma. Men hon är ju mån om att han ska spara ihop. Ja. Så att hon säger så att du får betala de här marknadsmässiga hyran här. Men vi sätter in det på ett konto som kommer gå till din kontantinsats sen. Förstår du? Då är jag inte tvingad att spara fast de har kontroll på den biten.
Pedagogiske Per kliv in.
Precis.
Det kommer hennes man aldrig gå med på.
Men
eftersom att då vet du, alltså, mannen vill ju att de ska få pengarna. Men så
nej,
här...
nej, vänta, förlåt. Han vill att han verkligen ska flytta hemifrån så de kan sälja huset.
Ja, exakt. Och om han vet att det här är bara ett sparkonto för mig på min resa, då är jag inte han motiverad att flytta hemifrån naturligtvis. Om sonen vet att han kommer att han sparar egentligen de här pengarna. Men varför två extremer? Det vi väljer mellan här är att bo gratis eller betala skitmycket pengar. Går det inte liksom hitta någonting någonstans däremellan på det oändliga spektrat av olika betalningsplaner? Man kan ju betala men inte jättemycket, eller så kan man betala mycket men då kanske ingår maten. Alltså att hitta är skälig. Jag tycker inte han ska bo gratis, men det låter ju lite absurt att tvinga honom att betala lika mycket som han hade haft en egen lägenhet kanske. Tycker jag.
Ja, men en liten del av hyran.
Så att jag betalar, men behöver inte liksom gå till överdrifter bara för att ni vill sälja huset.
Så vad ska vi ge för råd då?
Nej, gå på min linje.
Gå halva vägen var.
Ja, på något sätt är väl det bra.
Ovalagom.
Ja, whatever, okej då.
Halla hemma till oss fin sen.
Hej, världens bästa program. Jag är 28 år gammal och har aldrig haft ett riktigt förhållande av flera olika anledningar. Jag har ganska dåligt självförtroende. Men nu har jag haft kontakt med en kille sedan ett halvår tillbaka och vi kommer väldigt bra överens. Han känns som en drömkille på alla sätt och vis. Vi flörtar lite grann och vi har en underbar kravfri kontakt. Jag tror att vi skulle kunna ha det fantastiskt om vi någonsin skulle kunna utveckla ett förhållande. Men han vill vänta. Dessutom så har jag en annan killkompis som är som en bästa vän. Vi kan prata om vad som helst. Vi har dessutom legat med varandra gånger. Men vi har ingen djupare relation än att vi två är goda vänner som har sex ibland. Jag har ju som sagt ganska dåligt självförtroende och jag får en kick av att han inte äcklas av hur jag ser ut. Nu har jag däremot lite dåligt samvete och vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte om jag någonsin kommer att gå vidare med drömkillen. I så fall vill jag ju inte sluta ha kul med min kompis heller. Just nu känner de inte till varandra överhuvudtaget. Borde jag avsluta min intima relation med min vän för att satsa helhjärtat på min drömkille, trots att drömkillen vill vänta? Oh, Elinor. Ja. Vad ska hon göra?
Jag tycker inte hon ska avsluta med den här killen som hon har sex med. Varför ska hon göra det? Den andra killen vill ju uppenbarligen ändå vänta. Så att det känns så, jag vet inte, varför ska det ena utesluta det andra i det här läget just nu? Det förstår jag inte riktigt.
Nej. Och jag tycker att Elinor ska ställa frågan, vad är det han vill vänta på? Det tycker jag känns otroligt viktigt, för han verkar så fantastiskt och härlig och rolig och bra på alla sätt. Men han vill vänta.
Tycker du att han håller henne på halster?
Ja, han drar ut på det här helt i onödan. Om det inte finns något konkret som han väntar på, men då hade hon skrivit det. Så att jag tycker att Elinor ska lite ställa honom mot väggen och säga att nu är det så här att jag är inte intresserad av att vänta.
Upp så antingen
gör vi det här och då är det du och jag, eller så gör vi det inte. För att Elinor måste förstå att hon är otroligt värdefull och hennes tid och hennes liv är otroligt värdefullt, och då tycker jag hon ska hitta någon som värdesätter, inte någon som tvingar henne att vänta tills det passar honom. Och på frågan om hon ska lägga ner med den här kulturkamraten, nej, det finns ju ingen anledning att göra.
Borde hon inte till och med outa för drömkillen att hon har en relation med kulturkamraten?
Det är jättebra, kanske göra honom
exakt.
Okej, okay, kvinnlig list.
Ja, jag tror att det kan vara så.
Thomas, vad säger du?
Nej, jag är så imponerad av er alla. I krig och kärlek allt tillåtet. Ni har provat det mesta. Jag är här. Ställa folk och bli svartsjuka. Varför inte? Jag hade först tänkt att hon bara kunde softa. Hon verkar ju ha det bra. Hon har en polare. Hon får dessutom ligga ibland. Och dessutom har hon liksom något skönt span i sikte. Så att, jag vet inte. Jag tycker hon verkar ha det ganska bra.
Men det man slås av, det är ju den här kommentaren. Att hon har så dåligt självförtroende. Jag får en kick av att han inte äcklas av hur jag ser ut.
Ja, det var ju väldigt...
oerhört tragiskt.
Ja, det låter jättedeppigt. Och det där...
Men det är ju någonting...
jag vet inte vad då inte äcklas. Alltså, varför skulle någon äcklas?
Ja, men om man har tillräckligt dåligt självförtroende, då kan man kanske känna så. Ja.
Men vem syftar de på det? Jag förstod inte, syftar de på sin kompis som hon ligger med? Ja. Eller syftar de med den här andra?
Nej,
då vet, ja, just det. För att den här andra killen då vet inte hur hon ser ut naken. Det är det hon menar. Ja.
Precis.
Ja, nej, det är ett svårt dilemma det här. Jag förstår att hon skrev in. Jag vill nästan lägga ner min röst och ni andra har ju redan sagt.
Det är ju bara att hon snackar med drömkillen då och säger liksom när för de kan ju prata om allt och de har så kul och säger, gud, då vet du, jag träffar den här killen och vi har sex och det är hahaha och det är så kul och så sa han det och det kommer ju bara trigga drömkillen.
Men
och så bara,
tänk tvärtom då. Tänk om hon berättade för kulturkamraten att hon då har drömkillen där, då kanske deras vänskap kan växa ut något mer.
Jag tänker också att den här vännen som ligger med Elinor, om du lyssnar på det här, se för fan till att boosta hennes självförtroende, tala om för henne hur vacker hon är när hon är naken, för det behöver hon uppenbarligen höra mycket mer.
Jag ska bara säga, jag har en bekant som hade ett KK, så han sa, nej men det där, vi är bara KK. Ja, det var de. Det var 15 år sedan som de var KK. De är fortfarande tillsammans.
Är de fortfarande KK också?
Nej, det är de faktiskt inte. Men han uppgraderades utan att förstå någonting. Plötsligt så var de bara tillsammans. Så det där kan hända liksom.
Ja.
Okej. Okay. Det tar
Ja, nej, och jag blev helt förvirrad. Jag fattar inte var de gick riktigt. Är de tillsammans nu?
Ja, men fortfarande, de har gifta och har barn liksom. Men de var alltså KK i säkert ett, ja, nästan ett år. Och båda gick in i det här, nej, men vi är bara KK.
Men för
vi
är
så
vanligt.
Vi är så olika, ja. Vi kommer aldrig liksom. Men det är ett fritt sätt att förhålla sig till varandra. Och man är aldrig så härlig som man känner sig totalt fri liksom. Mm. Man vet att det spelar ingen roll, vi är bara KK. Och då vill man ju helt underbart tillsammans.
Häftigt med kärlek. Mm. Carolina har skrivit, hon heter inte det för att hon har mejlat in till oss och är naturligtvis anonym. dilemma@mixmegapol.se. Hon skriver så här: hej, jag ska fylla jämnt snart och vill gärna bjuda min styrpappa till min fest. Problemet är att han har skilt sig från min mamma och mamma vill verkligen inte att han ska komma på festen. Min styrfar är som en pappa för mig. Han har varit med större delen under min uppväxt och har alltid varit väldigt nära. Nu har han skilt sig från min mamma och när jag berättade för min mamma att jag tänkte bjuda honom på min fest så blev hon förbannad. Hon tyckte att hennes vilja ska gå före eftersom hon är min riktiga mamma. Hon verkar inte förstå att jag ser de båda två som mina föräldrar. Min mamma säger att hon kommer att bli sårad om jag bjuder dit honom och hon vill ändå och jag vill ändå inte såra min mamma. Borde jag strunta i att bjuda min mammas ex trots att jag ser honom som min pappa?
Framgick det hur gammal hon var? Nej.
Hon fyller jämnt, så låt oss säga 20.
Det är det man tänker. Jag tänker så här, att här tycker jag mamman är väldigt dum. Jag tycker att hon måste sätta sig själv åt sidan. Det är ändå den här tjejens 20-årsdag och hon ser båda som sina föräldrar och hon vill bjuda honom, och det är självklart tycker jag att hon ska få göra det. För mig är det självklart, och jag tycker verkligen att mamman bara får bita ihop och liksom hålla minen och masken och skärpa sig.
Jag ska bara säga att vi vet ju inte om det är 20-årsdagen. Det kan ju vara.
Nej, men det spelar ingen roll. Ja.
Vi blir väldigt imponerade om det är 10 i alla
fall. Ja. Ja, fast vänta, hon sa fyller jämnt. 25 är väl inte jämnt?
Ja, det är ganska jämnt. 30 kvart sekel.
Ja, whatever. Ja. Men jag tycker i alla fall att han måste väl få komma om de har en så pass god och fin relation. Även om...
Men hon förstör ju festen för sin mamma då.
Jo, fast då är det ju mamman som bara förstör festen. Nej, det där är inte
alltså... Det är lurigt dock, eftersom det är förmodligen hemma i huset som mamman har, eller lägenheten som mamma har.
Så det har du bestämt.
Ja, okay. Men vadå, om man är 20 och uppfattar
det som att hon bor.
Ja, okej. Men om hon bor, det låter så, annars så gör man väl som man vill med sin fest. Det känns lite som att det blir lite värre när man sitter i knät på mamman på ett sätt. Men jag håller med dig. Jag tycker att det är mamman som borde ge med sig här, men det är inte hon som lyssnar på programmet. Vad ska brevskrivaren göra? Det är det Henrik Fexeus ska säga nu.
Är det?
Ja, till och med hoppas jag att mamman lyssnar på programmet, och då tänker jag så här: fy mamma.
Ja.
Men du är inne på någonting viktigt här, Thomas, det här med var är festen. En första del i lösningen är att faktiskt att se till att festen inte är hemma. Och jag förstår om man inte har ekonomi, natur och lokal och så vidare, men om det går, se till att den inte är hemma, så att mamman inte har den makten över. Och sen så undrar jag om vår brevskrivare har förklarat för sin mamma lika tydligt som hon gjorde för oss hur mycket styrpappan faktiskt har betytt för henne. För om hon har förklarat det, om mamman fortfarande har den åsikten, då är det ju skäms på den här mamman igen.
Jo, men om mamma nu är förblindad av separationsångest.
Ja, men då får vår kära brevskrivare släppa mamma faktiskt i det här fallet. Mamma är en vuxen människa, och det är brevskrivaren också, och de får båda ta ansvar för sina handlingar. Om mamma vill komma eller inte, det är upp till henne.
Thomas?
Ja, jag börjar få lite andra perspektiv på det här nu. Låt säga att ponera att hon bor hemma hos mamman,
ja,
och de är nyseparerade. Det kommer komma dit liksom morbröder och farbröder och släktingar och vänner och sådär. Så ska då mamman behöva gå omkring här och servera och plocka och göra middag.
Men
och bjuda,
ska hon göra?
Men lyssna, till hennes liksom nyseparerade ex. Det kommer kännas jättejobbigt för mamman.
Vänta,
och det kommer, men nu pratar jag här, det kommer ju göra att stämningen på festen blir konstigt. Och det kan vara anledningen till, möjligtvis då, att hon känner att nej, jag vill inte bjuda min styrfar för att jag vill inte ska vara dålig stämning på min fest. Det är en anledning.
Skulle två fester kunna vara ett?
Men de separerade ju för 10 år sedan.
Nu är det så här, helt plötsligt, festen är hemma. De är jättenyseparerade. Mamman mår jättedåligt och ska slava på festen och springa och servera
som
honom.
Mammor
alltså,
gör.
Det är väldigt så här mycket som bara räknas in.
Hur det var när Thomas ville 20.
Fest med massa folk. Mamman kan väl hålla sig på sin kant och prata med andra. Det är väl inga konstigheter.
Nej,
och så springer Arne omkring där och det skaver i bröstet.
Ja, men då får du göra det. Ibland är det bra när det skaver. Jo då, det kan vara bra.
Så vad ska... Nu tänker du på något helt annat som vanligt.
Ska hon strunta i att bjuda sin mammas ex?
Det bästa är som Henrik sa, ha festen någon annanstans. Fråga mormor eller någon.
Ha en överraskningsfest för bara de två.
Okej, okay. Vi får se vad resultatet blir.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det blev lite suddigt på slutet här till dottern som inte vet vad hon ska göra. Ska hon bjuda sitt ex? Vi börjar med Thomas, vad säger du?
Ja, jag tycker kort då, hon måste förklara för sin mamma att hon verkligen känner så för sin styvpappa, att det är som en riktig pappa för henne, och se om det går att luckras upp där. Annars så tycker jag att hon kan kolla om det går att ha festen någon annanstans. I tredje hand, lyssna på mamma, så får han och hon ha en egen fest och gå och spela bowling.
Just fint.
Ja, det var många alternativ. Nej, men jag tycker hon ska bjuda honom och inte göra en så stor grej av det. För jag tror den här mamman hetsar upp sig lite onödan. Jag tror att när festen väl är och allt är igång och det rullar och det är musik och det är snittar och ditt och datt, då tror jag att hon kommer trivas där, mamman. Så att jag tror att det här är någonting som mamma går och oroar sig för, och dottern behöver lugna sin mamma.
Okej, okay. Henrik.
Förklara för mamman igen hur mycket styrpappan betyder. Förklara att du kommer bjuda honom på festen. Och förklara också för din mamma att du räknar med att hon beter sig som en vuxen människa.
Så enkelt kan
och
det vara.
Och att du älskar henne också. Bra. Gör det.
Det var råden till Carolina. Snart ska vi ta och ge Lina råd. Hon har nämligen en kollega som kommenterar exakt allt hon gör på Facebook.
Usch, vilken bitch.
Det är Lina som har skrivit in. Hon skriver så här: jag har en kollega som gör mig väldigt obekväm. Han söker ofta kontakt med mig utan att ha något vettigt att säga. Men framförallt så kommenterar han allt han ser som händer mig på Facebook. Om jag lägger upp en bild eller något själv som jag kan köpa, så ska han kommentera. Men när min mamma lägger upp en bild som jag är med på, så skriver han alltid på gränsen till opassande kommentarer. Saker som: vad snygg du är på den här bilden. Det passar inte när jag och mina mostrar stolt visar upp ett bakverk. Kan man ju förstå. På ett sätt så kanske man får skylla sig själv, eftersom vi lägger upp bilder på offentliga platser. Men jag är väldigt obekväm i att alla mina vänner och min familj ständigt frågar om vem han är och vilken typ av relation vi har. Vi känner ju knappt varandra. Vi jobbar ju ihop, så jag vill inte vara allt för hård mot honom. Men kan jag be honom att sluta att skriva till mig på Facebook så att andra ser?
Alltså, jag förstår henne så väl här. Det är så jobbigt när man har någon som man liksom ändå, man känner varandra lite grann, man tycker om personen i fråga, men personen har gått loss och ska kommentera på varenda grej man lägger upp. Och det kan ju vara vänliga saker, det behöver inte ens vara egentligen opassande, men det är bara så störigt.
Men varför inte bara sluta och lägga ut saker på nätet då?
Nej. För så funkar det ju inte, utan man, nej. Men alltså, det är ju väldigt... Ja, det är ju jobbigt. Känner du igen det också,
ja, alltså, Thomas? Jag har en person som skojar men inte har någon fingertoppskänsla. Och då kan det vara rätt känsliga grejer ibland, så kommer det så här jätte... Så att andra börjar kommentera, och så blir det nästan lite tjafs i feeden, liksom, att liksom, vad är det menar den där personen? Så får jag liksom... det är så här, det är en person som jag egentligen tycker om, men så, inte har den...
Det är en bekant.
Ja, det är mer än så. Jag kan inte säga mer. Men det finns ju ett sätt, i alla fall för henne tycker jag. Man kan ju utan att det märks, va, dölja saker från vissa Facebookvänner. Så precis. Att han inte får se allt som hon...
Vänta,
lägger upp.
Släppte vi inte Thomas lite för enkelt här? Vi vill ha namn.
Nej, det går inte.
Nej, men det är bara, det är ett sånt retsamt problem bara. För att det är väldigt svårt att veta vad man ska göra.
Men hur sköter man det då?
Ja, men det är ju svårt att sköta vad andra gör. Och det är väl som Thomas säger, då får man gå in och liksom dölja eller blocka eller...
Ja,
sådär.
Men om du träffade en person ansikte mot ansikte och den personen betedde sig rätt konstigt, då skulle du inte ha några problem att säga ifrån överhuvudtaget. Kan man inte agera på samma sätt när det gäller internet?
Nej, för att det konstiga är att det egentligen inte är... Alltså, nu skriver i och för sig den här personen i brevet att det är opassande saker och så. Men ibland behöver det inte ens vara opassande. Det är bara opassande att ha kommentarer från människan hela tiden på allt man skriver. Det blir lite knäppigt. Det blir som en knäppjök som man bara vill till slut bli av med.
Okej, okay. Ja.
Det här är ju en modern form av social inkompetens. Det är det
han, ja, det är det,
han
det är,
fattar ju liksom inte var den ribban ligger. Men grejen är också den att om du väljer att förmedla dig genom ett 100% offentligt forum där det tillåts kommentarer, så kan sånt här hända, och det får du ha med i beräkningarna. Om du inte vill att det ska hända, då skaffar du ett Instagramkonto där, som man måste bjuda in till, eller på annat sätt liksom säkrar upp den här sidan så att den inte finns för allmänhetens beskådning. Jag tycker att det ligger lite hos henne faktiskt.
Hon man har kan valt väl ta att... bort folk från Facebook också,
men då kommer han ju undra liksom varför han är blockad på hennes Facebook-sida. Han har ju aldrig skrivit någonting taskigt.
Men då kan hon bara säga, oj, nej, men nu förstår jag ingenting. Jag vet inte, det tycker jag nog inte.
Utan se över säkerheten på det här, eller byt till en annan plattform i så fall.
Nu var ju Linas fråga, kan jag be honom att sluta?
Ja. Nej, jag tycker inte det.
Jag tyckte det var så klokt när du sa det, för du tog ju upp frågan också. Om något hade hänt i verkligheten hade man kanske sagt till. Ja, varför inte egentligen då? Det kanske är för att det är lite skamligt att vara socialt inkompetent och säga det till någon. Eller hur? Det är det. Om någon beter sig socialt inkompetent mot dig, då är det ändå lite känsligt att säga till det, eller hur? Aha, du står lite nära mig när du pratar.
Måste du skratta åt allt jag säger? Det säger man ju inte.
Nej. Nej. Och det här är ju en sån grej. Jag är fortfarande på den fega linjen att hon ska bara se till att hans Facebook-vänskap med henne inte innebär att han får se allt hon lägger upp. Det kan hon ställa in i sina inställningar, tror jag. Jag tycker inte hon får skylla sig själv. Hon kanske har 3000 vänner på Facebook. Ska hon sluta lägga upp då för att en är inkompetent? Nej, hon får säger hon det till honom, eller så blockar hon lite snyggt.
Ja, jag har tagit bort personer som
Men personer som du träffar dagligen på jobbet?
Nej. Men andra personer. Ja.
Och med den cliffhangern, vilka det kan vara, så rundar vi av det här dilemmat.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Jag heter Martin Timell och det gör inte ni. Här kommer ett dilemma. Det är från Gustav. Hej, min fru har en amerikansk pappa och han insisterar på att vi döper vårt barn till samma namn som han har. Om vi säger att hennes pappa heter Jake, så ska vårt barn då heta Jake Jr. Jag har verkligen ingen lust med det. Min fru tycker att det är okej eftersom det är tradition från de som kommer därifrån. Men vi ska ju leva vårt liv i Sverige och jag vill inte att mitt barn ska heta Jake. Min fru säger att hennes pappa kommer känna sig väldigt sviken om barnet inte bär hans namn, och hon vill helst att vi ska göra som han säger. Han nöjer sig inte med att vi döper honom till Jake i mellannamn, utan han vill att barnet ska heta Jake i tilltalsnamn. Jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag döpa mitt barn till något annat och riskera ett stort bråk med min svärfar?
Ja.
Ja, vadå ja?
Ja, så döp ditt barn till vad du vill, och så får du ta snacket att jag är ledsen, men det här är inte en tradition i Sverige, och du får bli sårad, jag är ledsen, men så gör vi inte här liksom. Och sen kan han få heta Jake i andra namn, det verkar han ju till och med vara beredd att kunna göra, och det tycker jag, då har man ju sträckt sig långt. Han får ta bråket.
Okej, ta fighten, säger du. Vad säger Josefin?
Ja, jag blir så nyfiken på vad det riktiga namnet är. För här vill jag bara säga så här, om det är ett snyggt namn eller inte. Men om man bortser från det då, så är det klart att om inte båda föräldrar är överens om att det är okej, då är det ju inte okej. Då måste ju ungen få heta vad den heter. Men säg att den här farsan har... För han hette inte Jake, eller hur?
Nej,
han heter... Tom.
Bronco.
Bronco. Bronco. Nej, men alltså... Det kanske är, man kan ändå överväga och tänka på det lite grann, tycker jag.
Kom igen, vill man att en son ska vara döpt efter en svärfar?
Nej, och heta Junior.
Ja. Om svärfar är asskön.
Men verkar han vara det? Han verkar vara helt kompromisslös amerikan.
Det är i och för sig lite det jag diggar. Att han är lite så här,
jag har en lösning. Jag tycker att brevskriven kan säga att det är så lustigt att ni tar upp det här, därför att min far har precis samma krav, nämligen min pappa Theodor kräver att barnen ska heta Theodor. Så då tänker vi så här, då finns två vägar att gå. Antingen så väljer vi ett namn som vi som föräldrar är bekväma med, eller så kombinerar vi era två fädernes namn till Jakedor. Är det bättre?
Och då kommer de att säga nej. Fråga, om det nu är så att pappa Jake där tittar till vid ett besök i Sverige och så träffar han då Theodor, och då säger han, jag hör att ni har samma tradition, om då tar Theodor då och säger va?
Ja, men det kan han ju få med Theodor på. Det är hans pappa kommer vara en skön snubbe, det är inga problem.
Jag gillar ju det här med terrorbalans, i alla fall när man pratar om teoretiska scenarier. Han skulle kunna säga så här, jaha, är det en amerikansk tradition? Ja, nej, men om du tycker det är viktigt att vi håller din amerikanska tradition här i Sverige, så när vi kommer att hälsa på liksom den amerikanska släkten, då ska vi gå nakna och hålla på, du vet, så här, det här svenska som det är tradition här i Sverige. Ja, men de är så otroligt liksom nojiga med kroppar där i USA. Jag har ju varit där i många gånger, min farsa bodde där 25 år. Då får man ju ta med sig de svenska traditionerna dit, de värsta. Vi ska ha surströmming och vi ska vara nakna, och om han går med på det, då får ungen heta Jake Junior.
Ja, eller om man bara döper ungen till Junior, tänker jag.
Får jag fråga, är det någon av er tre som fick göra avkall på vad er motpart ville att era barn skulle döpas till?
Ja. Det roliga var att jag har en sån som heter Milo. För det första vill jag säga...
Milo
som,
eller Milo?
Nej, tyst, ingen hund. Milo, förstås.
Nej,
vad förstås.
Jag tyckte det var lite konstigt. Ja.
Jag vill också säga att man döper inte barn till namn. Man döper dem för att göra dem till medlemmar i Svenska kyrkan och den församlingen man tillhör. Det har ingenting med namnen att göra, bara så att vi reder ut det där. Men Milo skulle egentligen heta Morris. Ja, och det var hans mamma som kom på det. Och vi pratade om namn fram och tillbaka, och så kom hon på Morris. Jag bara, åh, Morris, vilket bra namn.
Det är ju som att döpa ungen till Volvo.
Helvete.
Ja, men det är eller till ett djurnamn. Min katt heter Morris, som jag hade 15 år.
Men problemet var då att hans mamma sa, ja, fast alltså, nu skämtade jag. Så att det namnet som hon kom med, som jag tyckte var briljant, visade sig vara ett skämt. Så ja, så nu utan Milo.
Jag är så lycklig att mitt första barn blev en pojke, för att vi var rörande överens om att om det skulle bli en kille så skulle han heta Rod. Och så var det lite diskussioner, ska han heta Rod bara eller ska han heta Rodrik eller Rodriguez, eller ja, men så blev det Rodrik då, för att Ville tyckte att det skulle vara liksom ett riktigt namn och att Rod skulle vara ett smeknamn. Whatever.
Ni ville ha ett riktigt namn och så döpte ni honom till Rodrik.
Ja, men det är ju ett riktigt namn. Hur som helst, okay. Tjejalternativet då.
Josefin Junior.
Om det enda. Nej, alltså jag vet inte vad vi var inne på för spår. Alltså det var något flummigt, men vi tyckte att om det skulle bli en tjej då, så skulle hon heta Karamell.
No. Karamell Crawford.
Nej,
med C.
Caramel.
Ja, det är riktigt striptease namn
alltså. Det är så striptisigt och allting, men alltså så att
Harmony Caramel. Mm.
Så det blev ingen tjej, så det var väl tur.
Ja, ni kunde ju valt Läkerol också, det hade varit ännu här. Ja,
korta svar från min sida. Jag har haft som tur att varje namn som jag har haft som första alternativ, så har mina respektiva mammor till mina barn, de båda två, tyckt att jag, det kör vi på. Så jag har först fått bestämma.
Men vad ska vi säga då? Du sa terrorbalansen.
Ja, första alternativet var bara vara ärlig och säga det, så gör vi inte i Sverige. Sorry. Men annars får det bli terrorbalans.
Okej, Josefin då?
Ja, jag vill fortfarande veta vad den här farsan heter. Men jag tycker annars att man kan döpa ungen till Junior bara.
Okej. Okay. Mm. Ja. Och Henrik?
Ja, då är det ju så att alla svenska barn som föds som är... pojkar heter ju Gosse tills dess att de får ett registrerat namn. Då kan de ju fortsätta heta Gosse, vilket är det svenska namnet på Junior i så fall.
Eller, ja, men Junior kan väl bli ett riktigt namn?
Nej, men jag tycker att alltså, risken är att han skär relationen med styrfadern här i fall framtid. Ja. Men samtidigt, jag är inne på Thomas, jag var tydlig med att i Sverige så är båda föräldrar måste vara eniga om namnet, och vi följer inte den traditionen. Liksom.
Okej.
Okay. Vad har de för förslag då, förutom den här farsan? Står det?
Plutten.
Karamellbert.
Åh! Caramel! Hi, my name is Caramel.
Fight Song med Rachel Platten, och programmet Dilemma är slut för idag. Vill ni att panelen ska ta upp era dilemman, så mejlar ni in på dilemma@mixmegapol.se. Och jag har bara att få tacka Thomas Järveden, Josefin Crawford och Henrik Fexeus. Det var länge sedan jag hörde så mycket klokskap på 2 timmar samlat. Så tack så hemskt mycket. Och så var det förbaskat kul att få skratta lite också. Karamellbad, alltså. Tack för idag.
Karamellbad. Hej då. Ja, hej.